Det jag skulle vilja göra nu, det är att teckna en bild utav Guds församling. Och jag gör det så här. Det byggs ett heligt tempel upp på en syndfull jord. Det bär Guds egen stämpel, dess mönster, det är Guds ord. Och frälsarens försoning, det är den grund som bär. Och denna Herrens boning, det Guds församling är. Och underbara enhet, en enda Kristi kropp. Och ute i hjärtats renhet, en ande och ett hopp. En Herre som vi åkallar, en tro, ett dop det är. Och i och över alla, Gud och Fader kär. Och helga Guds församling, du Jesus kära brud. I världen är du blott en främling, föraktad, men dyrbar inför Gud. Se uppåt, bed och vaka, din brudgum väntar dig. Snart kommer han tillbaka för att hämta dig till sig. Det är mycket som rivs ner, men det finns också någonting som en gång byggdes upp. Och det är Guds församling. Och när jag ska representera lite grann utav Elia ikväll, så är det alltså en profet ifrån Gamla testamentet. Så du kan väl säga så här nu, att det är en gammal predikant som står där framme. Och så predikar han i Gamla testamentet om en gammal profet. Egentligen så var han inte så gammal, profeten Elia. Men han hade fått en stark kallelse utav Gud, som han hade stadfäst inför andevärldens första och väldigheter. Och det uttrycket, det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Och han levde, förstår ni, i en tid när det fanns en kung som hette Ahab. Och denne Ahab, han kom från en släkt som hette Omar-släkten. Och Omar-släkten, de hade dödat så mycket av Herrens folk tidigare. Och de hade infört en helt ny religion, eller en gammal religion. Och det var Baals-religionen och Astrata-religionen. Och det är alltså det två fruktbarhetsgudar. Och när det regnade så tackade man Baal och Astraterna för regnet som man fick. Och nu förstår ni, så kommer denne frimodig profet. Han kommer in för kungen som heter Ahab. Och så säger han till honom så här. Det kommer inte att regna på jorden förrän Herren och jag säger till. Och från och med den stunden, då börjar jakten på profeten. Han sa att det skulle ta 3 år och 6 månader innan regnet skulle komma. Det var liksom kört för hela landet. Läs texterna i kapitel 16 och 17 i första Konungaboken, så ska du se vilket elände som hade blivit över fälten. Det berättas om kung Ahab, att han tog med sig en medarbetare, och medarbetaren hette Obadja. Och denne Obadja, förstår ni, han var överhovmästare hos kung Ahab. Och han säger Obadja, jag har varit gudfruktig ända från min ungdom. Och kunna finnas på en sån fasansfull arbetsplats, hur kunde han klara det? Jag har försökt att tänka mig in i situationen. För Obadja, han visste, det är Herren som är Gud. Han hade ju vetat det hela tiden. Och det levde han, förstår ni, tillsammans med Ahab och tillsammans med Isabel. Och där såg han de dignande borden där 450 profeter satt och åt och förbannade Herrens namn. Och där går han som bekänt och så tänker han, det är Herren som är Gud. Ni ska veta det, mina vänner, att jag har stor erfarenhet med arbeten på olika sätt utanför kyrkans väggar. Både som taxichaufför, där min tro har prövats. där mitt tålamod har prövats som informatör, där jag har jobbat de sista månaderna på Citybanan, eller där jag arbetade i Dalarna ett par år som trafiklärare för att utbilda färdtjänstförare, så har min tro gång på gång prövats av människor som har sagt mycket och väl har gjort mycket. Men det finns någonting som alltid har funnits här inne och som har burit mig under alla år. Och det är det Herren som är Gud. Trots mina misslyckanden. Trots det jag gjorde som jag inte skulle göra. Trots att jag svek ibland. Så vet jag att det var Herren som var Gud. Så har du svikit Gud ikväll, så ska du veta att han har inte lämnat dig. Men han kommer att hjälpa dig ur gropen. Och han kommer att insätta dig en gång till i vad Gud har bestämt om sitt folk. Du ska veta det. Och jag möter så mycket ledsna predikanter idag för alla omändringar som blir. Och jag försöker att ringa och trösta så många som möjligt och säga: men du glöm inte att det är Herren som är Gud. Det är det evangeliet handlar om. Ja, men det var väl ett nederlag för Elia, tycker ni inte det? Herren sa till honom: skynda dig iväg. Ahab kommer att göra allt för att få tag i dig. Jag menar, han hade ju alla resurser. Han hade ju sina härar, han hade sina vapen, och Elia hade ingen. Utan Elia trädde fram inför Herren och säger han: jag är ensam kvar, säger han. Och då säger Gud till honom: fly till bäcken Kerit. Och han flydde till bäcken Kerit. Och så säger Herren till honom: här ska du vara ett tag. Och jag har befallt, säger Herren, jag har befallt att korparna ska komma till dig varje morgon och varje kväll med kött. Jag har befallt att de ska göra det. Och det står mycket uttryckligen att korparna kom varje morgon och varje kväll med köttet. Men du vet, när torkan kom så började även bäcken att torka ur. Och en dag så drack han den sista droppen. Och då sa Herren till honom: du ska gå vidare. Du ska gå till ett hedna land som heter Sarafat, som inte låg så långt därifrån. Och där ska du möta en änka, och hon ska försörja dig. Det är ganska fantastiskt. Jag vet inte, det kanske är dumt att berätta det här. Det kanske är opsykologiskt, säger någon. Men vi hade ett tillfälle i vårt liv, i vårt äktenskap, när vi till och med upptäckte att ekonomin fullständigt rasade i botten. En överraskning för oss. Jag låg på sjukhus i flera månader och hade mitt första diskbråck. Ingen vågade operera mig, det var för stort. Jag kom in i januari månad till Norrbacka institutet med ambulans, och jag kom ut därifrån 17 maj samma år. Och fick en sjukhussjuka efter det och fick komma tillbaka några veckor till och äta butta soledin, som håller på att bryta ner levern väldigt fort. Och under den tiden så hände mycket när det gällde vår ekonomi. Vi hade köpt hus, du vet. Vi var ju ganska unga, jag hade inte fyllt 40 år. Och vi bara upptäckte att det går inte. Och vi sökte hjälp, men vi fick inte det. Och vi fick inte hjälp därför att vi hade gått in i en ny församling. Och den var ny. Det var Järfälla pingstförsamling. Det var de som kallade mig som predikant mitt under min sjukdomstid. Och sa: du kommer att bli frisk, men hit ska du. Och det blev så. Och ni vet att då fanns det möjligheter att man kunde få hjälp utan någonting som heter Pingströrelsens centrala hjälpkassa. De brukar hjälpa predikanter på 70-talet när tvättmaskin gick sönder, eller när matpengarna tog slut, eller när de skulle ha en begravningskostym. Men vi fick inte det. Vi hade inte fått den välsignelse som vi hade önskat. Och i och med att du inte fick den välsignelse som rörelsen ville ge oss, då stod du utanför. Och jag lovar er att jag har lämnat allt detta bakom mig. Men jag måste ändå få säga det, att kommer du till bäcken Kerit, så är inte det slutet. Glöm aldrig vad jag säger nu. Och så kommer han då till Sidon, eller till Sarafat, profeten. Och där ser han en änka på håll. Och så ropar han: kan du ge mig lite vatten som jag får dricka i kärlet som du har? Ja, det ska du få, sa hon. Ja, men kan du inte ge mig en kaka bröd också? Nej, sa hon, jag kan inte det, sa hon. För det enda som jag har, det är lite mjöl i krukan. Och jag har lite olja i kruset. Och jag har samlat några vedpinnar. Och nu ska jag gå hem. Och vi ska äta vår sista måltid, min son och jag. Och sen ska vi dö. Men då ropar profeten till henne: mjölet i krukan ska inte ta slut. Oljan i kruset ska inte upphöra. Och det står att oljan räckte en lång tid framöver. Och nu rör det sig om år. Så det räckte både för änkan och för sonen och hela hennes husfolk. Kan du tänka dig? Förstår ni att undrens Gud fanns då och undrens Gud finns idag? Det är det som är så fantastiskt. Och det är detta jag måste få lyfta fram nu. För detta sker under tiden som Guds altare är nedrivet. Så fortsätter Gud att göra under i alla fall. Därför att det fanns en villig profet. Och nu är det spännande. För nu hade Ahab beslutat att han skulle få tag i Elia och döda honom. Så det står så här att han åkte runt i alla sina riken. Och han frågade med ed inför styrelserna som fanns. Som ledde de olika bitarna där. Var är Elia? Och ingen sa att de hade sett honom. Ljuger ni så ska jag döda er, sa Ahab. Ja, men vi har inte sett honom. Och en dag, när Obadja är ute tillsammans med Ahab. Och vet ni vad de gör? De reser genom de olika rikena för att försöka att få lite gräs att samla ihop. Så att inte mulåsnorna skulle dö. Mulåsnorna var en korsning mellan åsna och häst. Men så det folket brydde han sig inte om. Det var mera intressant med mulåsnorna och folkets svalt. Och rätt som det är när Obadja har fått sitt distrikt så dyker profeten Elia upp. Och Obadja han säger: var kommer du ifrån? Jo, jag är här, säger Elia, för att träffa kung Ahab. Kan du tala om var han är? Det vågar jag inte, säger Obadja. För är det så att Herrens ande rycker bort dig och du inte finns i närheten så kommer Ahab att döda mig. Och så säger han så här till Elia: du vet, säger han, att jag har fruktat Herren ända från min ungdom. Och levde i den världen som han levde i. Ja, men jag lovar, sa Elia, att Herrens ande ska inte rycka ifrån mig. Eller Herrens ande ska inte ta bort mig ifrån dig. Och då går ryktet var Elia finns. Och Obadja hittat honom. Och Ahab kommer, springer emot Elia och så säger han: det är du som har ställt till så att det inte regnar. Det är du som har ställt till att hungersnöden har kommit. Men Elia svarar: det är inte jag, det är din ogudaktighet som har gjort det. Du har övergett Herren din Gud. Israels folk har vänt sig från Gud som räddar dem från Egypten. Och du har lett in folket i en Baalslära, en astratlära. Och det berättas väldigt kusligt att Ab hade en medarbetare som heter Hei. Och det står i 17 kapitlet om honom. Att när han tillträdde där så fick han en sån makt så han skulle bygga upp Jeriko. Och det gjorde han. Det är alltså första gången. Och när han bygger upp Jeriko, så när han lägger grunden, då offrar han sin yngste son. Ni förstår vilken fasansfull religion. Och när han sätter in portarna i Jeriko, då offrar han sin äldste son. Så var den läran. Och jag skulle kunna berätta om dessa inferno som fanns på den tiden i en sexuell lössläppighet som ni knappast skulle kunna ana. Och i den tiden som lever du och jag idag. Och är du vaken så förstår du lite grann vad jag tänker på. Det har bara blivit så. Och när jag sitter och lyssnar på radion idag så är det någon som berättar i ett program att i natt är det 107 personer i Sverige som kommer att få gonorré. Det ska ske i natt. Jag bara citerar det. Och därför att vi har fått en lössläppthet på ett sätt så om du bara visste. Och jag som bor i en storstad, jag kanske ser det lite grann på ett annorlunda sätt. Och där förstår du, där ska vi leva och vara gudfruktiga. Och vi ska bekänna Herrens namn. Det är i första hand inte att gå till strid med allting annat. Utan det vi ska göra så ska vi leva i namnet och ta namnet med oss. Och vi vinner inga människor med diskussioner. Men vi vinner människor genom Herrens namn. Lyssna på mig nu. Jag har arbetat på en plattform några månader för att vara informatör. På dessa pendeltåg som ständigt krånglar och alla rulltrappor och folk som inte hittar ner 45 meter under jord för att hitta sitt tåg. Och jag har gått 7 timmar på en sån perrong. Fram och tillbaka. Den är ungefär 350 meter lång. Vi får inte gå ensamma. Vi måste vara två. Båda måste ha överfallslarm. Och vi måste möta de andra som kommer emot oss med en liten vinkning att här är vi. Och så går jag där tillsammans med en kvinna som är helt okänd för mig. Jag har aldrig pratat med henne förut. Jag frågar inte vad hon hette någon gång. Och när vi hade gått några timmar tillsammans så överraskar hon mig och så säger hon så här: du son, kan jag få berätta någonting för dig? Ja visst får du det, säger jag. Ja, du förstår att jag har varit i Philadelphia och blivit frälst, säger hon. Vad säger du, säger jag. Ja, du förstår. Jag bor borta vid Fridhemsplan, sa hon. Och jag hade en väninna som sa: kan inte du följa med till Philadelphia? Ja, för din skull så kan jag väl göra det, sa hon. För du förstår att det här med religion, sa hon. Då har jag varit sån här, sa hon. Hela mitt liv. Och så följde jag med till Philadelphia. Ja, du förstår, det var en väldigt stor kyrka, sa hon. Och det var väldigt mycket folk där. Och de sjöng och det var, jag vet inte hur det var, sån. Jag har ju aldrig varit på något sånt. Men sen gick det upp in och prata. Och han hette Erik. Och när han började prata om mig, då började han att berätta om mig. Så jag tänkte så här, hur visste han det då? Vad ska han berätta sen? Jo, då berättade han det också. Och sen sa han så här: vill du komma fram och bli frälst så ska jag be för dig. Och jag reser mig direkt, son. Och så blir jag frälst. Är det inte underbart? Alltså, förstår ni det profetiska talet? Och det profetiska talet, det kan börja lite svagt så här. Men rätt som det så öppnas det undan för undan. Och väninnan undrar vad hon skulle göra som sprang fram. Och så berättar den här kvinnan vidare. Anna-Lena heter hon. Så berättar hon vidare. Och sen fick jag gå en alfakurs, förstår du. Och sen blev jag döpt. Och då fick man gå ner i en stor bassäng. Och där blev jag döpt till Kristus, sa hon. Och nu hjälper jag till i Philadelphia i en sån här alfakurs. Vad säger de det? Ja, så jag. Vad ska jag säga? Jag kan bara säga tack och lov och halleluja. Ja, jag kände så att jag vågar berätta det här för dig. Är det inte fantastiskt? Och så kommer hon i en rulltrappa långt där borta. Hon är på väg upp och jag är på väg ner. Och det är massor av folk i rulltrapporna som ni vet. Och rätt som det är så hör jag att det är någon som ropar från rulltrappan där borta: Fridleif! Det är hon! Vem är det som har lärt om det här? Jo, så du. När Jesus har flyttat in i en människas liv, då har man fått frid. Och då är det inte svårt att hälsa med frid. Jo, jag jobbar på de där tågen. Och min tjänst innebär att jag ska gå till alla som jobbar där. Som sitter i biljettluckorna och säger god morgon eller god middag. Hur står det till? Hur har du det? De har två alternativ. Det är att sträcka på benen. Eller gå på toaletten. För börjar man 4:33 på morgon och jag kommer vid 10-tiden på förmiddagen, då förstår du lite grann vad det handlar om. Jag ska hinna med 16 stationer på ett pass. Så det ska gå ganska snabbt, som du förstår. Och så hade jag ett kvällspass tillsammans med Torbjörn Axelsson, en av dem som har rest som pianist tillsammans med mig under 11 år, och hans fru sjöng. Så han var med, han jobbar där också. Och så kom vi till en station ganska sent på kvällen, vid 9:15, 9:30. Och där sitter en man och han läser i en stor bok. Och jag tittade in i luckan och så sa, vad läser du för bok, sa jag. Jag läser Bibeln, sa han. Läser du Bibeln, sa jag. Ja, du förstår, jag har nyss blivit frälst, sa han. Men vad säger du? Ja, min fru blev frälst först och det var förra sommaren. Och nu har jag blivit frälst, förstår du. Så jag måste läsa på så jag liksom förstår lite mer vad hon talar om, förstår du. Vad säger du för någonting? Jaha, ja ni vet, man är ju gammaldags. Går ni någon kyrka, sa jag. Nej, vi har ingen kyrka, sa han. Men vi hyr Victoriasalen på mässan. Och den har vi som våran kyrka. Och där har vi möten varenda söndag förmiddag 11:00. Är ni många? Ja, rätt så, sa han. 700-800 är vi där. Och det är alltså en spansktalande församling som har väckelse i Stockholm. Kan inte säga halleluja till det. Och där sitter han och läser Guds ord. Och du förstår, han var så fylld av Guds ande, den här mannen. Så att när Torbjörn och jag tog rulltrappan ner, så sa jag till Torbjörn, hörde du, vi ska ge honom ett besök till ikväll, fast det behövdes inte. Vi hade gjort det. Vi ger honom tredje besöket. Och när vi kom, förstår ni, tillbaka, då berättade vi att vi var frälsta. Ja, men kom in, sa han. Jag släpper in er, det har han inte rätt att göra egentligen. Och så kramade han om oss. Och så bad vi tillsammans. Och så prisade vi Herren. Alltså det här är väldigt spännande. Men jag måste skynda mig nu. Det var ju faktiskt så att altaret var nedrivet. Och altaret som var nedrivet, det fanns en mönsterbild på ett nedrivet altare. Och nu ska jag läsa lite innantill för er. Och det står så här. Och det har kommit till andra Mosebok. Och där står det så här. Om du ska bygga ett altare åt Herren din Gud, ett altare av stenar, som du inte ska bearbeta med något järn, och det ska vara ohuggna stenar, så ska du bygga Herren din Guds altare, och där ska du offra. Jag tar ett bibelställe till. Andra Mosebok 20:25. Och nu var det 5:e Mosebok först. Och från 27. Nu är andra Mosebok 20:25. Men om du vill göra ett altare av stenar åt mig, ska du inte bygga det av huggen sten. Ty om du rör vid den med en mejsel, så vanhelgar du stenen. Alltså så fanns det en mönsterbild på hur altaret skulle byggas. Det skulle vara precis som naturen gav. Det skulle inte bearbetas på något sätt med varken mejsel eller någonting annat. Utan stenarna skulle ändå passa ihop. Och så bygger då Elia upp altaret. Och när vi går till Nya Testamentet, så vill jag läsa lite mer för dig. Det nya förbundet, det talar också om stenar. Men det nya förbundet talar om levande stenar. Kom till honom, den levande stenen, som visserligen är förkastad av människor, men som är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva byggas upp till ett heligt hus och ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften, se jag lägger i Sion en utvald dyrbar hörnsten, och den som tror på den ska aldrig komma på fall. Amen. Är det inte underbart? Amen. Ni vet att Nya Testamentet, det fungerar så att vi kommer in i Guds rike som ohuggna stenar. Vi kommer direkt från synden, vi kommer direkt från fängelset. eller ta till vad du vill. Men när vi kommer in i Guds rike, då börjar vi att slipas till. För då har den nya skapelsen fått tag i oss. Och när den nya skapelsen har fått tag i oss, då slipas vi till undan för undan. Så vi passar in i ett sammanhang med Kristus, där han själv är hörnstenen. Halleluja. Alltså ni förstår, det här uttrycket med Guds församling, det är någonting som har blivit så stort för mig. Och jag är så gammalmodig så jag talar aldrig om kyrkan. Och man talar om kyrkan och kyrkan och kyrkan. Men kära du, kyrkan är ju bara murbruk, det är ju tegel, det är trägolv och det är alla möjliga fantastiska finesser med mycket ljus och mycket ljud. Det är min kyrka, säger folk. Men så du, min kyrka, det är Guds församling. Och när jag växte upp ensam i min familj, då var det så att de sa, antingen är du med eller också ska du inte vara med. Och jag valde att vara med. Och när jag började vara med, förstår du, fast det hade varit ett sånt motstånd för mig att komma in i Guds rike, och fast jag hade haft det så jobbigt, så förstod jag mer och mer att nu har jag blivit Guds barn. Och det var detta som löste min tunga ifrån all stamning och allt elände som jag hade gått igenom. Det bara hände någonting. Det gick som en ström eller som en smärta genom maggropen och upp någonstans, jag vet inte var. Och jag talade flytande till min pappa och jag sa, nu har jag blivit frälst. Det är bara för flickornas skull som springer på sånt. Det går snart över. Men det har aldrig gått över. Det har bara blivit starkare och starkare. Och jag har beslutat mig för, med Herrens nåd, det ska hålla hela vägen fram. Halleluja. Vi ska inte lägga av. Och jag vet hur det är för oss resande evangelister. När vi kommer upp i de här åren, vi får inte så mycket inbjudningar. Och det gör inte mig någonting. För om ni visste vilket missionsfält som jag har hamnat på. Och det ser ut som de vill ha mig ett par månader till. Och då ska jag ta det utav den anledningen att när jag möter 90% av de anställda som är muslimer, då får jag mitt stora tillfälle, om du bara visste. Och mer ska vi inte ta upp om det. Men när jag går vidare i texten här, så får vi aldrig glömma regnet. För nu är altaret uppbyggt. Och när altaret är uppbyggt, så ska jag läsa lite grann innan till för dig. Och då står det så här. Då byggde han åter upp Herrens altare som hade blivit nedrivet. Elia tog 12 stenar, lika många som Jakobs söner stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från Herren. Israel ska vara ditt namn. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret stort nog för ett utsäde av 2 siamot. Han lade upp veden, styckade en tjur och la den på veden. Det fanns alltså 2 tjurar. En tjur skulle han stycka och en tjur skulle Baalsprofeterna stycka. Kan du förstå denna mätning då mellan Baalsprofeterna som var så många och en ensam Herrens profet? Och jag ska läsa vidare för dig. Fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Och det gjorde man 3 gånger. Det gjorde så för 3:e gången. Och vattnet flöt runt omkring altaret. Och han lät också fylla diket med vatten. Och vid den tiden när, som var inne att frambära matoffret, så trädde profeten Elia fram och sa, Herre, Abrahams, Isak och Israels Gud, låt dig idag bli känt att det är du som är Gud i Israel. Det var det enda han sa. Baalsprofeterna, de hade kämpat hela dagen. De hade ropat, de hade skrikit. Och Elia drev med dem och sa, om man inte hör er, eran Gud, så ropa lite högre. Och då gjorde de det, och så ristade de sig med sina vapen så att blodet rann, står det. Och så kom de i profetisk hänryckning, står det. Och så ropar de ännu mer. Men det hände ingenting. Och så kommer Elia fram och så säger han, låt det bli känt idag att du är Gud, att Herren är vår Gud. Och låt mig få läsa innantill för dig. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud. Och att du omvänder deras hjärtan. Jag skulle vilja skynda mig och säga, det räcker inte med Guds möten. Det måste bli en omvändelse. Och det är väldigt viktigt, och jag brukar säga det till mycket unga framgångsrika predikanter som drar mycket mer folk än vad jag gör och som är väldigt populära nu. Vi talar bara om Jesus kärlek och Jesus kärlek, och det är helt okej. Men i denna kärleken så måste vi i kärleksbudskapet ha en omvändelse. För vi ska inte vara i den här världen. Vi ska inte leva efter den här världens principer. Vi är Guds folk. Vi är hans egendomsfolk. Och det räcker inte bara med häftiga upplevelser. Det ska räcka hela vägen. Och nu, det är alldeles tyst. Det står inte att Elia ropade. Det står bara vad han sa. Och då står det så här, Ingrid. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden. Torkade upp vattnet som fanns i diket. Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Det sista som vi har kvar nu, det är regnet. Och låt mig ta det till slut. För nu har det gått 3 år och 6 månader. Det är den längsta väderleksrapport som har funnits i världshistorien. Vi brukar få en femdygnsprognos. Vi som bor i Stockholm. Och den stämmer sällan. Det är faktiskt så. På den sidan havet. Men här så stämde det. Ända in till dagen. 3 år och 6 månader. Och då kommer det, Ingrid. Då säger han till Ahab. Skynda dig upp på berget. Stanna där uppe. Och Elia, han följer efter. Han böjer sig inför Herrens ansikte. Han sätter sitt ansikte mellan sina knän. Och en stor ödmjukhet visar han inför himmelens Gud. För nu har elden fallit. Och så säger han till sin tjänare, ser du något? Ser du något moln? Ingenting. Gå en gång till. Gå en gång till. Gå en gång till. Och 7:e gången. Ja, jag ser ett litet moln. Och då ropar han till kungen. Skynda dig ner. Nu kommer störtskurarna. Annars så blir du kvar här uppe. Och så kommer regnet och vattnar jorden. Hörrni, får vi inget regn i Sverige, så beror det kanske till och med på vår ogeraktighet. Det kan bero på allt som vi har förstört i naturen. Och naturen ger igen. Det är många originella predikanter som har funnits under åren. När Helgelseförbundet började sina konferenser på Torp för många, många år sedan. Det måste vara någon gång på 20-talet kanske, eller 25-talet, jag vet inte. Så hade det inte regnat på Närkeslätten på hela sommaren. Och församlingarna, de bad att det skulle bli regn. Och det hände ingenting. Men så kom det profetiska predikanter. Så de ringde till pastorerna och så sa de så här. Skriv på affischerna. Medtag paraply. För vi skola bedja om regn. Kan du tänka dig? Och på affischerna så stod det. Medtag paraply. Och när predikanterna kom så sa de till de unga männen. Som inte kom in. I möteslokalen som troligen var ladan redan då. Ni får inte sitta upp i träden. För när Guds kraft kommer så kan ni ramla ner. Är det inte underbart? Alltså förstår ni. När Guds kraft kommer så kan det hända vad som helst. Och när Guds kraft kommer nu. Och nu ska vi sjunga om regnet. Och vi ska be om regn även fast vi har tältmöten. Så att jorden får vad den ska ha. Oavsett miljöförstöringen. Så ska vi vara med och be om regn. Och vi ska vara med och be om ett sära regn över våra liv. Så att folk blir andedöpta i våra möten. Så att våra kvalifikationer, det hänger inte på den teologiska kunskapen. Utan det hänger på vad Gud har gjort i våra liv. Halleluja. Idag så behöver vi andedöpta predikanter. Vi behöver andedöpta församlingstjänare och andedöpta församlingstjänarinnor. Om vi ska nå hela vägen fram. Amen. Ska vi resa på oss ett ögonblick inför Guds ansikte? Och då säger Paulus i Romarbrevet så här, när han talar om offer. Att vi skulle frambära våra kroppar, säger han, som levande offer. Och jag tänker på den här kroppen som jag har nu. Med mina tre diskbråck, är det någonting att ha? Och borrelian, och hjärnhinneinflammationen, och TIA-attacken, och allt det där som har varit. Men så är det inte köttet som man vill ha, utan det är vår ande. Det är vår vilja. Det är vårt beslut. Det är det som det handlar om. Köttet, det har inget värde. Men det som har värde, det är vår vilja. Det är vår håg att överlåta oss åt Gud en gång till. Du ska få fast mark under dina fötter. Käre vän som står där, får jag säga det profetiskt till dig? Bara i full kärlek. Bara i full omsorg. Du ska få en ny kraft i dina ben, du som kommer hit. Och du känner hur det blir så här ibland. Och det gör man. Men du vet att när vi frambär våra offer ikväll, så är det vår vilja. Det är vår håg. Det är bra med nåden, mina vänner. Men det är nåden som ska fostra oss ifrån det ogudaktiga liv som vi levde. Så att vi kommer in i Guds fullhet. Herre, tack för vad du gör ikväll. Tack för vad du gör ikväll. Tack för att du rör vid oss. Du vet varför vi har tappat fotfästet. Du vet varför vi inte vågar bekänna. Vi kände oss så ensamma. Men Herre, visa oss lite mer utan den blodtvagna skaran under dagar som ligger framför. Låt oss få se himla syner. Och de som vinkar där uppe någonstans till oss och bara ropar att vi ska hålla ut. Blodtvagna här, strålande skär. Helgon, martyrer som förstred och här. Det ropar till oss som i kampen än så. Kämpa och lut, snart skall kronan du få. Så sjöng man när jag var barn. Halleluja, halleluja. Herre, nu ber vi att denna våg ska röra vid oss ikväll. Låt oss gå härifrån nyandöpta ikväll. Låt oss gå härifrån med kraftgärningarnas gåva ikväll. Med helandets gåva ikväll. Med nya språk i vårt tungotal. I Jesu namn. Amen. Kan det vara så här, mina vänner, att det är inte bara jag som känner mig trött ibland och är färdig upp, utan det finns några till? Men då har du kommit till rätt ställe ikväll, så då. Ja. Och då ska du komma fram till mig, så ska jag välsigna dig ikväll. Det är det enda som jag vill. Jag kommer inte att gräva i ditt gamla liv och höra om dina misslyckanden. Det är glömt och borta för länge sedan. Och misstagen som vi predikanter har gjort under årens lopp, de har vi fått upprättelse och förlåtelse för vi också. Så när vi står inför Guds ansikte ikväll, så är det liksom en nystart i våra liv. Så nu undrar jag, var finns du någonstans som jag ska få välsigna? Om jag går fram och ställer mig här, så går det lättare för dig att komma. Och det är inga långa böner. Jag kommer bara säga, Gud välsigne dig i din tjänst. Gud välsigne dig på din fabrik. Gud välsigne dig på ditt kontor. Gud välsigne dig i din familj. Gud välsigne dig i det som Herren vill att du ska göra. Och vet du inte vad du ska göra, så kommer du få reda på det. Varsågod och kom. Jag tjatar aldrig, jag har aldrig gjort det. Men jag litar på den heliga ande. Kom, du som kom där. Du som kom där, kom. Jag kommer strax till dig. Jag är så glad att David är här. Jag är så glad att Georg är här. Jag är så glad att Kjell är här. Och att Elisabeth, du ska vara med och be dig också ikväll. Tillsammans med Marcus. Vi ber en liten stund först, och så får vi sjunga desto mer sen. Ska ni ställa upp på det? Ska vi göra det? Jag vet inte vad alla heter. Jag tycker jag känner igen er allihop. En del träffar jag på 50-talet, men jag känner igen er i alla fall. Det är inte bara till utseendet. Jag känner igen anden. Och när vi känner varandra i anden, då finns det något mer. Halleluja. Ja. Vill ni börja där borta och hjälpa till att be? Oj, det är många som kommer här. Marcus, be för den här brodern här. Jag känner inte dig. Är det din fru som kommer här? Hör ni ihop? Det var ni som hörde ihop. Var det ni som var från Drevdagen? Det kan man säga. Du har hämtat henne där, ser jag. Okej. Okay.